Sportbladets Premier League-podd. Det är tisdag morgon. Det är ruggigt och kallt utanför fönstret här i Stockholm. Det ser bättre ut hos dig, Frida, gissar jag.
Ja, men det är nog en 10 grader i alla fall. Och sol. Så att det är bra.
Ja, solen skiner alltid i London om man gör.
Eller hur?
Precis. Vilken helg, hörni. Herregud, vilka resultat vi tar med oss in i landslagsuppehållet som vi precis har gjort nu då. Liverpool 8 poäng nu före Manchester City efter 8 omgångar. Vi kommer att komma mer in på det, men vi måste börja på Etihad, känner jag, efter den här helgen. Manchester City 0, Wolves 2. Det är alltså första gången som City blir nollade på hemmaplan sen säsongen 17-18. Det är ett sanslöst resultat och en sanslös dålig prestation på många sätt utav Manchester City. Det var ju en fullt rättvis och rimlig seger för Wolves, som ju har varit så svaga i inledningen på den här säsongen. Vad var det som hände? Vem vill börja? Frida, Kalle?
Ja, jag kan väl börja inleda då. Jag såg inte matchen, satt i en buss. Det här var på söndagen. Jag såg inte matchen för jag skulle skriva det andra Manchester-laget då som sändes. Men jag kollade på den lite grann i efterhand. Dock inte sett hela matchen. Men det man kan konstatera är att Manchester City kom ju till spel med det som inte i närheten av ordinarie lag. De spelade som Otamendi, Fernandinho som mittbackar. Och redan de första minuterna så får ju Wolves ett friläge på jätteslarv i Manchester City. Och det var ju temat för den första halvleken, att de verkligen var väldigt, väldigt osäkra där bak. Och inte bara mittbackarna, utan Mahrez spelar ju typ fram till ett friläge för Wolves. Och det kändes väldigt otryggt. Sen var det ju inte någon synk offensivt heller. Och där kan man ju se direkt då, De Bruyne spelar ju inte den här matchen. Och man spelar istället med Rodri, defensiv mittfältare, och så Gundogan Silva som offensiva mittfältare. Det har aldrig riktigt blivit samma dynamik med de två. Visst, de har vunnit matcher med dem, men kanske saknat den typen av sista boll, alltså mer direkt boll som De Bruyne har.
Det känns som att den kvaliteten som ju Silva såklart också har i sig, men han får liksom inte användning för den i den positionen. Han kommer för långt ner och hamnar i felvänd i fel ytor och så vidare. Han måste komma rättvänd högre upp i planen för att man ska få ut hans.
Precis, han måste ju vara nära boxen för att stå det där sista insticket oftast. Och De Bruyne kan slå de där stenhårda inläggen från egentligen var som helst, var han är på offensiv planhalva. Det var ju väldigt tydligt hur mycket de saknar honom i den här matchen. Men framförallt det som är oroväckande för City, tycker jag, trots det med offensiven, så tycker jag att det är försvarsspelet, där Laporte då är, som alla vet, långtidsskadad. Ett gigantiskt avbräck, inte minst då eftersom den andra ledartypen, riktigt auktoritära mittbacken Kompani, lämnade inför säsongen. Så man tar de två mittbackar som bar dem under våren när ligatiteln skulle säkras, så är båda de borta. Nu spelar man dessutom då utan John Stones, och då
som
har man
skadad.
Ja, och då har man alltså en situation där de tre bästa mittbackarna från i fjol är borta, och det är klart att det kommer att ge utslag på något sätt. Och det spelar ingen roll hur bra offensiven är om man saknar trygghet som de gjorde på det här sättet i den här matchen, då kan man förlora poäng.
Och dessutom så känner jag, när Fernandinho hamnar i backlinjen, jag tycker Rodri var, men han var 2+ i den här matchen kanske. Jag tycker inte han tar tag i den här matchen som man behöver göra, och som man hade kunnat tänka sig att Fernandinho hade gjort i sånt här läge. Vart tryggare, vunnit mer närkamper, och City får liksom ett annat tryck i de här matcherna mot lag som backar hem när det är Fernandinho som spelar, för han är så mycket coolare bara, helt
enkelt. Han är så otroligt bra på att stoppa upp motståndare i defensiva omställningar, och City blir ju sårbara just i den fasen eftersom de skickar fram så mycket folk, och när de har honom i den rollen så kan jag inte se så många spelare i världen som är bättre på att göra just det jobbet. Så att, ja, det blir ju en synergi effekt åt fel håll. Alltså man flyttar Fernandinho där, då blir man svagare där, och sen saknar man dessutom en mittback, och då blir man sämre på mittback också. Så att Det finns anledning till bryderier för Guardiola nu, för att dels 8 poäng, det är jäkligt mycket, men framförallt har han de här problemen med de här skadorna, och det är ingen quick fix på det.
Nej. Frida, Adama Traoré.
Ja.
Hur bra är han egentligen?
Hur bra han är egentligen?
Ja, alltså han är, vi pratar ju ganska ofta om honom. Han får ju ofta en del skit, men kvaliteter har han ju.
Ja, nej, men absolut. Men det var väl ingen som, även om man är förvånad av att det är just Wolves på något sätt som liksom vinner den här matchen, så är man ju inte jätteförvånad ändå, för vi vet ju om att de har mycket individuell kvalitet i laget. Det är ju faktiskt främst spelmässigt som det kanske inte har sett sådär jätteinspirerande ut. Men det där är ju ganska intressant ändå, att de liksom har förlorat mot just Wolves som har sett så trötta ut, samt mot Norwich. Det är ju kanske inte de lagen man hade tippat på förhand att de skulle straffas emot. Såg också att det var någon som hade grävt fram ett gammalt citat av Guardiola där han säger att en titel vinner man de 8 sista omgångarna, men man förlorar den de 8 inledande omgångarna. Och ska man tro på hans egna ord, så har de ju faktiskt redan förlorat titeln, och det tror väl de flesta också.
Ja, det är väl precis så det är. Alltså, det kommer inte avgöra något liga-race nu, men man kan hamna så pass långt efter så att uppförsbacken blir för stor. Sen kan man ju påminna om att de var 7 poäng efter i början av januari i fjol.
Fast det var med matcher i hand.
Ja, och det var också i ett läge när de hade Laporte hel. Kompani var på väg tillbaka och så vidare. Det var inte den skadesituationen som det är nu. Nu ska de spela kommande veckor med den skadesituationen som var nu i helgen. Och det är klart att det kommer att bli riktigt tufft. Jag tror att det blir en uppförsbacke för City den här säsongen, att göra det som de gjorde i fjol igen. Det kommer att bli... Ja, jag tror att det blir övermäktigt för dem, men det är enkelt att säga nu när de är nere i dyn. Jag sa ju det i fjol också, att jag trodde att Liverpool hade avgjort ligan där när det var ett avstånd ner i januari där, och det gjorde de ju inte, men jag tror att det blir deras år nu istället.
Det var det som jag tyckte, jag gillar ju Adama Traoré, jag har ju pratat mycket om honom tidigare. Nu får han göra 2 mål i den här matchen, men det var så intressant tycker jag i första halvlek, där han fick spela höger wingback med en enda uppgift: han ska matcha Sterlings fart. Och det gjorde han ju, och det gör han ju. Det finns ju ingen som springer ifrån Adama Traoré, det är ju ingen som är så snabb i fotbollsvärlden. Och det var så roligt, för att Sterling, det sitter ju ryggraden på honom, han ser en spelare stå på hälarna och då petar han och springer.
Ja.
Det var vid ett läge som han gjorde det. Och det var helt sjukt, det var inte ens en närkamp. Traoré sprang bara dit och tog bollen.
Ja,
Och det var som att han Sterling kom helt av sig i den situationen. Vad fan var det som hände? Han hade sån fruktansvärd acceleration där, Traoré, just i det momentet. Jag tror att det var på Match of the Day som de plockade upp det i efterhand. Och bara kolla den här speeden liksom, precis mot det här motståndet, precis mot den här spelaren. Alltså hur smart det var av Espirito Santos att bara göra det. Du har en uppgift där. Det är ju ingen försvarsspelare, Traoré. Det är ju en ganska korkad spelare på många sätt. Men det här löste han ju. Han hade ju en uppgift liksom. Ja, du får inte bli omsprungen av Sterling.
Nej.
Och det blir han ju inte. Och sen i andra halvlek så ändrar de. Doherty kommer in, tar över den, stänger till istället på ett annat sätt. Upp med Traoré. Och nu ska vi bara ställa om liksom. Ja. Nu är det bara fart.
Ja, det var ju en bra matchplan på det sättet. Ja. Sen har de ju, det ska ju sägas, de har ju lite marginaler med sig.
Och det måste man ju ha när man är Wolves på
bortaplan. Men där i andra halvlek är det några sjuka chanser när ställningen 0-0 där.
Ja,
när den är i ribban och den är på mållinjen och det är allt möjligt där de räddar skott med yttersta tåspetsar ibland. Men som sagt, det måste man ha.
Sen är det ju Otamendi vid första målet. Alltså försvarsspelet där han säljer sig något så... Alltså så grovt mot Jiménez som bara dribblar honom när han försöker stötbryta där i omställningen. Det är ju ett svagt, direkt svagt försvarsspel. Det är, ja, bara, inget, det är bara falla där. Alltså inget, han ligger på rätt sida.
Tyvärr inget nytt under solen där när det gäller Otamendi. Han har ju inte övertygat senaste ett och ett halvt åren.
Mm. En annan take på den här matchen är ju att här fick ju faktiskt Wolves göra precis det de gör bäst. Mot de flesta andra matcher nu för tiden så får de ju, så tvingas de ju högre upp i banan. De tvingas kanske föra matchen mer för att de är liksom sönderlästa. City anpassar sig ju inte efter motståndet på det sättet, utan här kunde ju Wolves göra precis det de gör. Ligga jättelågt, täppa till allting och sen ställa om med speed. 8 poäng var vi inne på. Liverpool som med nöd och näppe då tog 3 poäng mot Leicester i lördags. Det blev otroligt spännande, eller dramatiskt på slutet, med en straff. I stort sett det sista som hände i matchen för Mané. Men det var ju en match som Liverpool dominerade. I stort sett från början till slut. Det var i perioder som Leicester hittade in och hittade ett eget spel. Men dramatiskt blev det. Och en omtalad straff, så vanligt. Alla straffar blir ju omtalade nu när det är VAR inblandat och så vidare. Men de flesta verkar överens om att det var en korrekt dömd straff i alla fall. Frida, vad säger man om det här? Det här är Liverpool och den här streaken de är inne i. Det är 8:e raka segern i början nu. Det är alltså, om man räknar ihop med avslutningen på förra säsongen, då, det är 17 raka segrar i Premier League.
Ja.
Och det man ska säga är att de ligger 8 poäng före nu. De har alltså tappat 8 poäng totalt på sina 24 senaste matcher. Liverpool. Så att det är inget lätt lag att hämta igen poäng på. För de tappar väldigt lite poäng.
Nej, alltså det är ju såklart oerhört imponerande. Och det påminner väl lite grann om Manchester City för 2 säsonger sedan, när det kändes som att de fick med sig ganska mycket. De fick in mål på övertid och sådär. Det känns som att Liverpool har hamnat i den där allting bara flyter på, så att säga. De toppar ju också statistiken totalt sett över antalet gjorda mål på övertid under hela Premier League-eran med ganska många. Jag tror de leder med typ sådär 10 mål före 2:an, vem det nu än var som var det. Så att allting flyter ju på onekligen för dem. Men jag tycker den här straffsituationen är rätt intressant ändå. Nu sa ju du att de flesta tycker att det är straff. Ja, men jag har hört många som hävdar tvärtom också. Med Gary Lineker var väl till och med en av dem som var inne på att det var för enkelt att man söker den. Men jag vet inte vad ni tycker.
Lineker har väl sina sympatier hos det andra laget i och för sig.
Ja, men det tillade han själv också. Faktiskt.
Det syns ju tydligt att Mané får en liksom en tramp och han blir upphakad på sitt stödjeben. Sen så hade inte det nödvändigtvis gjort att han hade trillat i den situationen, men han lägger sig för att då uppmärksamma domaren på att han har blivit foulad. Så är det ju. Det är klart att det är inte den mest uppenbara man någonsin sett, men i alla fall de som jag har lyssnat på har i alla fall varit ganska överens. Så det var i alla fall, alltså domaren blåser ju och sen ska VAR titta på dem. Då ska det vara en clear and obvious error, alltså att det var fullständigt, alltså ingen kontakt alls, att det var en rent skådespeleri bara liksom. Och det är det ju inte, det är ju ändå en bedömningssituation och då går ju inte VAR in och ändrar helt enkelt. Sådana är ju reglerna där.
Jag är nyfiken på hur matchen såg ut, för jag satt i en buss till Mora när den här spelades.
Man kan säga så här, Liverpool inledde väldigt starkt, väldigt rappt, jättehögt tempo. Leicester hade svårt, framförallt centralt på mitten, att hänga med. Sen mattades tempot något efter en halvtimme. Det märktes ganska tydligt att Liverpool hade den här Salzburg-matchen i bena, som ju var väldigt jobbig. Det var ju en tuff match mitt i veckan. Tuffare än vad de hade förväntat sig. Så i slutet på första halvlek så mattas tempot lite. Leicester kommer in mer, har mer boll, skapar egentligen ingenting. Men det är i det läget som målet kommer. Då har Liverpool haft några riktigt bra chanser som de har bränt under inledningen.
Jag säger 18-2 i avslut i matchen.
Till Liverpool, ja. Ja. Det säger ungefär...
Det säger väl en del. Det säger 8-1 i skott på mål.
Ja, det säger ju väldigt mycket om hur matchen var. Det var... Det målas ofta upp när det blir det så här dramatiska avslut och det var liksom, Liverpool hade tur igen och allt det där, men det var ju rätt överlägset spelmässigt för Liverpool, och det är ju en otrolig boll från James Milner fram till Mané, och han och ett ganska svagt försvarsspel av Johnny Evans som missar bollen helt enkelt, och sen så är det 1-0. I andra halvlek så är Leicester med i matchen mer. Liverpool dominerar ganska stora delar av den andra halvleken, men det blir trots att det är en jämnare halvlek än den första. Ändå så skapar Liverpool betydligt mer. Leicester har ett par halvchanser. Vardy har en helt okej chans som Adrian kommer ut och räddar. Och sen får de målet då. Det är den 80:e. James Maddison där. Inte målvaktstabbe, men det är en boll som inte är omöjlig att nå. Liksom. Den går under honom. Liksom. Lite trötta ben, lite koncentrationsmiss i Liverpools försvar. Och sen, Leicester är ju giftiga. Leicester är ju jättebra. Maddison var väldigt bra den här matchen. Igen, tycker jag. Liverpool i anstormning sista minuterna, får med sig den här straffen då, det sista som händer, och så James Milner rullar in den kyligt. Där hade du matchen in i ett sammandrag, kan man säga, men sett till att det var så otroligt nära ett kryss, så kan man säga att Leicester förtjänar ett kryss. Sett till matchbilden och sett till vilka målchanser som skapades och så vidare, så var det rättvist med en Liverpool-seger, så skulle jag sammanfatta det. 17 raka för Liverpool, 8 poäng upp. Men det fanns andra resultat den här helgen som faktiskt har gett mer och större eko. Och som kanske kan få större konsekvenser för vad som händer de närmsta veckorna här under landslagsuppehållet. Jag tänker vi börjar med Newcastle United mot Manchester United. En match som på förhand såklart borde ha varit ett klart övertag, ett klart favoritskap för Manchester United. Men med de skadorna de har och den truppen de har och formen och tränaren och allting för tillfället, så kändes det som en match som hade kunnat sluta 1-0 till vem som helst ungefär. Slutar 1-0 till Newcastle. Men före vi kommer in på United så måste vi ju prata lite grann om bröderna Longstaff. För det är ju så jävla mäktigt att se två stycken unga, hemvävda spelare i Sean och Matt Longstaff starta tillsammans på centralt mittfält för Newcastle. Gör det så här bra mot Manchester United, och dessutom så får Matt, 19 år gammal, dunka in den från 25 meter och avgöra matchen. Det går ju liksom inte att skriva såna här sagor.
Nu måste du ju nämna svensk-kopplingen också där ju.
Ja, precis. Pappa Longstaff som då spelade...
Det har vi pratat om förut. Ja, då spelade
hockey i Djurgården.
Som enligt
uppgifter ska ha gråtit i båset när han då spelade Rule Britannia, när han gjorde sitt, tror jag, enda mål för klubben. Då ska det ha kommit tårar i avbytarbåset.
Ja, det är stort.
På Hovet. Det kom nog en tår eller två i söndags också när han fick se grabbarna springa ut där och starta för Newcastle. Dessutom var så avgörande båda två. De dominerade ju det där centrala mittfältet.
Ja, det gjorde de.
Alltså, bröderna Longstaff dominerade ju Fred och McTominay i det.
Vilket kanske inte är den största bedriften i fotbollshistorien, men likväl så gjorde de ett väldigt bra jobb. Sen tycker jag det var fantastiskt att se intervjun efteråt där med de två, för att den är ju så genuin på ett sätt som intervjuer i Premier League aldrig är. Utan det var ju Michael Antonio-klass på den intervjun, ja. Om inte ännu bättre, för nu hade han ju dessutom avgjort matchen och fick berätta om det själv, och han var inte mediatränad Matt Longstaff, utan han var precis så genuin som alla spelare är från början, innan de blir liksom omformerade i den liksom mediacirkusen som följer de stora ligorna. Och det var ju, jag tror, det här med att gå igenom rutan och liksom fånga hjärtarna hos tittarna. Det tror jag att den titeln har redan vunnit den här säsongen, Matt Longstaff, ja, faktiskt.
Alltså, otrolig genuin Jordy.
Titta gärna på den intervjun om ni inte har sett den, ja, för det är den värd att göra.
Mm. Ta gärna med ett lexikon, ett Jordy-lexikon.
Ja, det är lite svårt att höra vad han säger, men det var fantastiskt ändå, även om man inte förstår Jordy-dialekten.
Och det är magiskt, och det är så sjukt, för att alltså, matchen han gör dessutom, han springer längst av alla på planen. Han slår flest passningar av alla på planen. Han har ett skott i ribban, och det är han som gör målet till slut. Det är ju en... Han är ju man of the match egentligen för Newcastle mot Manchester United. Det är otroligt. Och så kul att liksom bröderna tillsammans. Det går ju inte att flytta på dem nu.
Ja. Jag tror inte han slog flest passningar, för United hade ju 80% i bollinnehav.
Ja, i Newcastle.
I Newcastle, ja. Ja, stod han nog flest. Men ja, det var en väldigt bra insats, och kan vi ha ett brödrapar som spelar tillsammans på centralt mittfält i Premier League 2019, så är det en helt fantastisk story.
Mm. Har det blivit mycket snack och skriverier om bröderna Longstaff i England de senaste dagarna, Frida?
Ja, men det har det. Senast idag så hade Daily Mail en lång intervju med deras mamma. Så det säger ju lite.
Det vill man ju läsa faktiskt.
Ja, men precis. Det säger ju en del ändå om att det blir lite så här euforiskt när... Ja, men det är väl någonting med bröder. Jag kan inte ens säga det i plural. Men två bröder ihop. Det blir väl lite extra speciellt.
De bor ju hemma båda två fortfarande, vad jag förstod. Mm. Så att,
det är klart de gör.
Så att, ja, kul. Okay.
Men alltså, jag tänkte på det. Bodde de hela familjen i Stockholm då?
Ja.
För att det var ju precis den här tiden då
Matt var ett år då. Han är ju född 00.
Han är född 00, ja. Mm. Så att, ja, de bodde i Stockholm som småbarn då, helt enkelt.
Yes.
Man vill ju veta mer, man vill ju veta vilken förskola de gick på. Man vill ju veta, var det rent av så att de hade sin första fotbollsträning på en på plastmatta någonstans liksom i Nacka eller så?
Jag tror inte den här Daily Mail-intervjun förtäljer
det. Nej, men vi har ett detektivarbete att göra här.
Precis, du kan ju få kolla upp det.
Absolut, ja. Kan försöka.
Ja, har du läst den här Daily Mail-artikeln, Frida?
Ja, eller jag skummade liksom igenom den. Jag läste inte igen jättenoga, men jag såg att de nämnde att de hade bott i Sverige. Så det verkar ju vara en stor del ändå av deras uppväxt. Annars hade de ju inte nämnt det. Liksom,
Nej.
Nej.
Ja, man, jag har ett sådant omättligt behov, eller så här, hunger efter Longstaff-information nu, så jag kommer sätta mig och gräva i allt som är Sean och Matt Longstaff när vi lämnar den här studion. Men den stora storyn förstås bröderna Longstaff, men den andra stora storyn är ju förstås vad som händer med Manchester United. Vi pratar alltså världens största fotbollsklubb här. Mästarna, ja, you name it. Det är Manchester fucking United, och de ställer ut ett lag som skulle ha på en bra säsong ta sig upp på övre halvan.
Nej,
liksom.
Jag har sett ett frågetecken kring det alltså.
Ja, men det är på en bra säsong.
men så kan man ju säga om alla. Om alla överträffar sig själva och liksom spelar helt fantastiskt. Men titta på det här laget, säger jag. Ta bort De Gea och Maguire. De är ju såklart hög Premier League-klass båda två. Dalot, Toansebe, Young, McTominay, Fred, Pereira, en trött Mata, Dan James och Marcus Rashford som är i usel form. Det här är ett lag som skulle kunna åka ur ligan. Alltså jag menar allvar. Mm. Om du spelar den här elvan och det här är din bästa startelva i Premier League, då skulle man kunna åka ur.
Ja, alltså det är ju många spelare i Newcastle som går rakt in.
Ja, och de är ju på 19:e plats.
Och det är ett lag som vi tror kommer åka ur.
Ja, precis. De har ju varit tippade i botten. Så det säger väl allt egentligen. Ja. Ja, det är ett fruktansvärt dåligt material.
Ja.
Och det är klart, de har en jättelång skadlista nu. Det är ju 6 startspelare som inte är med. Och jag menar, jag brukar säga att en spelare gör skillnad. 6 spelare gör ju givetvis gigantisk skillnad. Mm. Och det är svårt att blunda för det. Samtidigt så skador drabbar ju alla lag. Mm. Och någonstans måste man ju börja fundera kring tränarteamets ansvar i att skadelistan ser ut som den gör. Nu la de om för säsongsupplägget i år. Pratar väldigt mycket om att de tränar hårdare än någonsin, och det var ju dubbla sessions under försäsongen och så vidare. Är det det som har gjort att det kommer den här typen av muskelskador nu som de har drabbats av? Nu blev det ju en till här på Dalot i den här matchen. För att det är ju en sak, alltså det har vi tjatat om så mycket, att liksom de strukturella problemen i klubben och så vidare, men jag tycker ändå nu, om man tittar på den här insatsen, så är det svårt att gå förbi att så här dåligt, det har inte Solskjaer råd med. Han har råd att förlora matcher, för man kan fortfarande peka på vilket fansen på Stretford End kommer göra på Glazer och på Ed Woodward. Men han har inte råd med många såna här famösa insatser. Alltså det var ofattbart dåligt.
Mm. Det var helt lackluster. Ja, som man säger. Alltså det saknade ju liksom allt.
Alltså jag skulle säga att den sämsta insatsen som Manchester United, den mest pinsamma insatsen United har gjort efter Sir Alex, det var Olympiakos borta. Och det var ju liksom den matchen som någonstans fällde Moyes. Efter det, det liksom gick, visst, de vände ju det hemma mot Olympiakos och gick vidare i Champions League då. Men den insatsen satte ju någonstans fingret på hur kan det bli så här illa. Det här var, ska jag säga, av alla insatser som har gjorts under de här åren, under Van Gaal, under Mourinho och så vidare, så var det här faktiskt den sämsta jag har sett. Och visst, det är unga spelare som är på plan, de är inte speciellt mycket bättre de här än vad Newcastle-spelare är, om de ens är bättre. Men det var på en nivå där jag tror att det är en sån här insats som gör att man kan tappa omklädningsrummet. För att nu börjar spelarna själva tvila. Det var ju som att de gjorde det i andra halvlek. De undrar ju, hur kan vi vara så här dåliga? Det sa ju egentligen det sker direkt efter. Det var ju det han sa. Jag vet inte vad som händer, sa han ju.
Ja. Och han är inte van vid att spela med lag som är så här dåliga. Han har aldrig gjort det i sitt liv egentligen. Ja, det var då ungefär något tillfälle med Manchester United, men så här ska det inte behövas ut faktiskt för ett sånt här lag. Vem tar över efter Ole Gunnar?
Det hade ju,
för han kan ju inte vara kvar hur länge, alltså det måste ju ta slut här någon gång.
Jag tror så här, alltså jag tror han har råd med förluster, men han har inte råd med att det ser ut så här i många gånger till.
Nej, han det är ju rätt intressant att han satt och sa på presskonferensen att Liverpool var den perfekta matchen. Jag förstår inte varför han skulle säga det. Det är så dumt bara. För vi alla vet ju att Manchester United ska slå Liverpool i det här läget. Det är ju, alltså det krävs ju så, alltså han får ju parkera bussen liksom fem gånger om för att det ska ske. Och inte ens då är det säkert att de lyckas göra det.
Och det är ju inte Ole Gunnars melodi. Det är ju inte så han vill spela fotboll.
Och så får man ju lite vibbar eftersom att Mourinho fick sparken efter just mötet med Liverpool. Men hade betydligt sämre facit då. Alltså nu har de ju... Nu är de ju... Gud, jag skrev det på Twitter. Nu kommer jag ju knappt ihåg de exakta siffrorna. Men de är ju så långt efter Liverpool redan nu. Efter så här få spelade omgångar.
15 poäng.
15 poäng. Och jag menar, Mourinho fick skit för att de låg... det var inte lika många poäng efter så här kort tid i alla fall. Så enkelt är det. Men visst vore det intressant om Mourinho, det var ju, Jamie Redknapp skrev ju det också, att hade det inte varit för att de redan har sparkat Mourinho en gång, så hade han trott att de skulle ta tillbaka, eller alltså att det skulle bli Mourinho som hade gått in och tagit över. Men intressant är också med omklädningsrummet, om att tappa det, för att nu sägs det ju att han liksom börjar... Han börjar släppa mer och mer på den här good guy-attityden som han ändå har gett sken av ganska mycket. Jag tror det var Rio Ferdinand som, alltså redan när Solskjaer blev rekryterad, som berättade det liksom, att nej, alltså han är inte en good guy, han har en mörk sida också, och berättade om någon incident på alltså träningsplanen när han själv spelade eller när de spelade ihop, och att han kunde vara ganska giftig så här med orden. Och nu sägs det ju att han faktiskt var det i omklädningsrummet efter Newcastle-matchen, att han hade sagt till spelarna att de skämde ut honom och att de kommer få honom sparkad och sådär. Och det kanske blir en effekt av det, eller så blir det absolut inte det.
Ja, det där kan ju gå två håll, känns det som. Det där kan ju faktiskt...
Det vet man aldrig vad det barkar. Men det, jag tycker att han har ju också börjat gå helt fel i kommunikationen. Alltså, jag brukar ju faktiskt vara den som verkligen understryker det här, att det som sägs i intervjuer och så vidare, man ska inte lägga för stor vikt vid det, för att det handlar ju mer om att skicka rätt signaler och så vidare. Medans opinionen dömer ju väldigt mycket på vad som sägs i intervjuer, så att säga. Men det blir ju också skillnad om man är tränare för Manchester United jämfört med om man är tränare för BK Häcken, föreningen där du har jobbat psyk till exempel. Alltså, det här är en klubb som har 100 miljontals fans runt om i världen. Alltså, det blir så otroligt viktigt att du säger rätt saker. Han har ju liksom fastnat i någon slags, jag ska försvara spelarna efter varje match. Och det är som att han går på repeat. Vi jobbar hårt, spelarna vill utvecklas, de kommer till träningarna varje dag, jättebra attityd och så vidare. Jo, men om de parametrarna är bra, då finns det ju bara kvar att peka på dig i så fall. Om allting det är rätt, varför vinner ni inte då matcher? Och jag säger inte att just här och nu, för att som sagt, nu har de ju de här skadorna. Och jag tror att det skulle vara svårt för vilken tränare som helst nu att vinna med den startarna som är heller. Men vi drar ju ut det här över en period som också innefattar våren.
Ja, visst.
Så det är ju de senaste 17 matcherna i Premier League som de vunnit 4 av dem, vad jag förstår. Och det är ju ett uselt facit. Så att det är en väldigt lång period. Det har inte bara att göra med skador och så vidare, utan det är ju någonting som inte stämmer.
Och han har fått ett fönster på sig under den här perioden. Det är ju inte bara så att det är någon annans lag längre. Nu är det ju faktiskt delvis hans lag.
Delvis ska ju sägas. Jag tror att han sa när han tog över till Mourinho att han ville ju egentligen byta ut 8-9 spelare. Det var det som behövs. Och nu har han fått 3. Och de har ju faktiskt levererat. Alltså, Wan-Bissaka har varit bra. Maguire har varit bra. Även om han kunde ha varit bättre, så har han ändå varit bra.
Och Daniel James har ju varit
ett utropstecken. Så att alla de tre värvningarna har ju faktiskt levererat. Men problemet är ju att det behövs så mycket mer. Och jag har sagt det tidigare, det är helt ofattbart att en klubb som har spenderat över 10 miljarder kronor på nya spelare sen Sir Alex kan ha en trupp som har så många hål och luckor att fylla. Det ska inte vara möjligt. Nej. Och det visar ju att det är någonting som är strukturellt fel, någonting som måste åtgärdas. Men klubbledningen gör ju inte det. De har inte satt dit en sportchef trots att man kan se de här stora behoven så länge.
Nu har han ju sämst, vad säger man, ratio. Alltså av alla tränare under Premier League-eran också. Alltså han ligger ju på en vinstmarginal på 47,5%, vilket är sämre än alltså Fanchal, Moyes, Mourinho, allihopa. Och även om han givetvis inte har varit tränare i lika många matcher, så det säger ju en hel del.
Det så kallade nu tappar jag namnet. Vem är det som alltid brukar hänvisa till sin vinstprocent? Gamla Spurs-tränaren. Tim Sherwood. Tim Sherwood.
Just det, han hade bra siffror.
Han hade bra siffror där. Ja, han hänvisar till dem i alla chanser han får. Jag tänkte vi måste lämna United. Vi måste gå över på nästa kris, nämligen. Och Tim Sherwood får väl bli en passage då, en segue över till Tottenham, som åker till Brighton och förlorar med 3-0. Bara några dagar efter att de blivit fullständigt massakrerade av Bayern München på hemmaplan. Krisen i United är uppenbar, krisen i Spurs är också uppenbar, för det här är den sämsta matchen under Mauricio Pochettino under hans år i Tottenham. Det är alla som ser Spurs vecka ut och vecka in i stort sett överens om det här är det sämsta som de har spelat, och det var en fullständigt horribel, hopplös match. Det blev lite bättre i andra halvlek kan jag tycka. Helt enkelt för att de ändrade om taktiskt och det slutade rinna igenom hela tiden. Och de stoppade blodflödet på något sätt, skapade ju ganska lite ändå själva. Tappade ändå in ett mål till, slutade 3-0 och de är aldrig ens med i den här matchen. Är känslan. De är aldrig ens där, de är inte på planen överhuvudtaget. Och det är ju ett lag som inte dras med några jättelånga skadelister. De har sin Harry Kane på plats, de har en sån på planen. Christian Eriksson startar.
Fast tror du inte att det påverkar otroligt mycket när en av de få spelarna som faktiskt försöker match efter match blir skadad efter 3 minuter? Alltså jag har så oroväckande bilder på Hugo Lloris också och ja. Blir borta. Jag tror att det är en otrolig, alltså otrolig oflyt ändå för Spurs. Men jag tror att det påverkar dem jättemycket.
Ja, för det var, och det, så här, i en sån här match så är det såklart när allting går emot. When it rains it Spurs. When it rains it pours brukar man ju säga i England, alltså när det går emot så går det emot ordentligt, och så är det ju verkligen för Tottenham just nu. Den här, jag kan inte ens se den här landningen på armen som Lloris gör, för det är så hemskt när armen viker sig åt fel håll när han landar på den, och den armbågen är ju rejält trasig nu, och vad säger man, dislocated. Det är osäkert. Jag vet inte hur gammal han är, Lloris, men han är ju inte
87,
någon...
87 va? 86 eller 87 tror jag.
Ja, som sagt 32-33 år gammal. Vi vet ju inte när han är tillbaka i spel igen. Vi vet inte hur lång tid den här rehabiliteringen kommer ta och vilken nivå han...
Född i december 86.
Ja. Så att han fyller 33 snart. Kommer vara borta antagligen resten av säsongen. Eventuellt är det sista vi ser utav Lloris på den här scenen. Det vet vi inte. Det är så pass allvarlig verkar den här skadan vara, och det var fruktansvärt verkligen. Och det är såklart i samband med att det också då blir mål för Brighton, och då där och då så är ju känslan så otroligt, alltså minuspsyke är ju bara förnamnet för det som händer hos Tottenham spelare då. Och sen så var det ju som vi var inne på, den sämsta insatsen sen Pochettino kom dit, och det är ju som att det inte stämmer i den där klubben. Det är så mycket som mentalt, det är spelare som inte har kontrakt och är nöjda med, det är en tränare som inte verkar vara nöjd med sin situation, det är mycket som inte stämmer.
Ja, och frågan är vad han ska göra ens, alltså ska han... Det här är liksom, han sitter på en av de främsta tränarna i världen som i princip alla klubbar hade velat ha. Men samtidigt, om Pochettino är olycklig och saknar motivation, ska man ha honom kvar då? Är det inte bättre, alltså är det bättre då att försöka göra sig av med honom? Alltså kommer Pochettino själv trycka på för att man ska göra, alltså för att han ska få gå? Alltså det är ju jag vet inte vad svaret är egentligen, för att det bästa vore kanske om man försöker börja om på nytt, alternativt att Pochettino får köra på den här säsongen, liksom bara försöka ta en Champions League-plats och sen lämna. Men just nu så jag vet inte riktigt vad som vore det bästa för dem heller.
Nej, alltså det ryktas ju dessutom om att anledningen till att de inte släpper Pochettino i det här läget är att de inte vill att han ska gå till Manchester United.
Nej, ja, precis.
För det är väl antagligen det som hade hänt direkt om de hade släppt Pochettino nu, tagit in, det har pratats om lite olika namn, det har pratats om Brendan Rodgers, det har pratats om Eddie Howe och sådär till Tottenham. Säga att de skulle göra det här bytet nu, ja men då kan vi vara rätt säkra på att Manchester United gör det som de har planerat för att göra så pass länge då.
Jag tror inte han hade gått till United, tror du verkligen det?
Pochettino?
Jag tror mer på typ Argentinas landslag, alternativt att han hade väntat ut att Zidane får sparken i Real Madrid eller någonting. Jag kan inte riktigt säga att han hade gått till United. Kanske om han blir lovad jättemycket pengar att värva för, möjligtvis. Men det är ju en ganska svår sitt som United sitter i, och det är inte helt enkelt att gå in där och försöka rädda upp den situationen heller. Men jag vet inte vad han tänker.
Nej, precis. Hade han varit smart så hade han ju väntat ut Zidane i Real Madrid. För det känns ju fullt realistiskt att han står ganska högt upp på en sån lista över tänkbara kandidater där. Och det är inte omöjligt att Zidane får gå här under säsongen med tanke på hur det sett ut där.
Många jämför ju det som Pochettino upplever nu med Spurs med Klopps sista år i Dortmund. Mm. Han har varit där så pass länge nu. Ja. Han har haft den här spelartruppen. De har spelat tillsammans, de är trötta nu. Alltså det måste hända någonting, både i de här spelarnas karriärer, men också med den här tränaren, och att han förmodligen i nästa jobb kommer göra precis det här.
Och det här tycker jag är jätteintressant. Det var en intressant artikel i Athletic om just det där, att han har varit där i 6 år, det är flera spelare som känner nu att det är samma budskap, det är samma röst, det är samma övningar på träningarna. Alltså det blir någon slags rundgång i det ekorrhjul. Och där ser man också hur svårt det är. Alltså jag påminner om det är så otroligt svårt att förnya sig hela tiden, att liksom, men det finns ju någon sån här magisk gräns på 3 år brukar man ju säga, och det var väl han, den där Bella Gutman, gamla legendariska tränaren som satte den, liksom, efter 3 år så börjar det bli svårt som ledare att liksom få energi i gruppen eller ingjuta energi, eftersom då liksom börjar spelarna tröttna på att höra just din röst. Och där kan man ju se också med Sir Alex då, att din fördel kanske då vara ren manager som han var, inte hålla i en enda träningsövning, för då är inte hans röst som liksom hörs ute på träningsplanen, utan så snurrar han istället på sina assistenter. Det var liksom allt ifrån Steve McLaren till Brian Kidd och så vidare, och sen till de här lite yngre sen som kommer, Carlos Queiroz och så vidare. Han var ju smart på det sättet att hela tiden förnya på den, liksom under sig, och undvika just det här med att det är samma röst och så vidare. Och det verkar ju på de som är initierade och verkligen har krokar in i Tottenham som att spelarna är trötta på Pochettino.
Det kan ju vara att Pochettino...
Nu hade han ju fått något nytt nickname också på träningsplanen där. För han satt upp för många kameror där, eller sån här, som alla har ju kameror, men han satt upp så många kameror som filmar träningen nu, så de kallar han för Big Brother.
Ja, men...
ja, det är ju kanske inte... bara smickrande ju, när man börjar få smeknamn av spelarna efter 6 år där.
Vad skulle du säga?
Men jag skulle bara säga att det har ju faktiskt kommit alltså rapporter om att han har slutat att vara ute på träningarna. Att han sitter inne, alltså inomhus på träningsanläggningen och studerar dem. Och har gjort det sedan i augusti ungefär. Och att det är också en grej som har... alltså fått spelarna att bli fundersamma och undra varför är han inte med på träningarna längre. Men alltså med tanke på det du säger, så kan det ju faktiskt, det är ju inte helt omöjligt att han själv har insett.
Ja, men alltså, sitter där bara för skärmarna och tittar där.
Ja, men att han har insett att det, jag kanske ska överlåta detta till mina assistenter istället, och så får jag... alltså han är ju inte, det här är ju en intelligent människa. Jag bara menar att han har verkligen kanske själv insett att han har varit där lite för länge.
Men samtidigt då borde han ju vara där ute på träningsplanen och titta på träningen. Liksom, alltså, han tittar ju såklart på träningen ändå, men alltså, då borde han ju såklart stå där. Det är ju konstigt om han inte ens är där ute på träningsplanen. Men det, jag tycker det är intressant just med ledarrollen, så där, hur små saker kan liksom förändra dynamiken i en grupp och så vidare. Det nämndes ju i samma artikel som jag läste där att spelarna tyckte ju det var konstigt där efter Champions League-finalen där. Det var ju så besviken, så han flög ju inte med laget hem tillbaka till England, utan han åkte hem direkt i sitt hem i Barcelona. Och bara en sån grej tyckte de spelarna, eller säg inte alla, men spelare tyckte i alla fall att det var märkligt gjort av en ledare att inte åka med tillbaka.
Och det finns ju en grupp där i Tottenham som man kan tänka sig har ganska mycket att säga till om. Jag menar, Harry Kane såklart är ju hela frontfiguren för det här projektet, förutom Pochettino då. Men en sån som Eriksen, en Alderweireld, en Vertonghen och så vidare. Det är ju spelare som också har haft väldigt stora liksom, kontraktsdiskussioner och inte lyckats komma överens med klubben de senaste åren. Där det har varit mycket frågetecken ju runt några av de absolut mest tongivande spelarna och seniora spelarna i truppen, och det är klart att det, och det har de ju varit tydliga med att det har ju påverkat framförallt Eriksens situationen har ju påverkat jättemycket. Det har ju Pochettino pratat om många gånger. Hur jobbigt han tyckte det var.
Och där är väl också en sån där grej. Levy ska ju ha jättestor credit för hur han har drivit den här klubben. Byggt upp den. Mm. Liksom lagt en ekonomisk grund. De har byggt en ny arena och så vidare. Men det är klart att hans strikta hållning när det gäller lönepolicyn har ju inledningsvis varit jätteframgångsrik för att bygga det här Tottenham och kunna göra de satsningar som man gjort och ändå få in bra spelare och så vidare. Men när de spelarna sedan inser att vänta, jag skulle kunna tjäna mycket mer pengar här någon annanstans. Tidigare var ju Tottenham väldigt skickliga på att förlänga kontrakt i rätt lägen. De hamnade inte i den här situationen. Där blev väl Toby Alderweireld, vad jag förstår, lite av en referenspunkt, för han valde ju att inte förlänga. Mm. Och då har man hamnat i frysboxen i Tottenham. Men han har ju inte gjort det. Och när andra spelare då ser att aha, men det går ju att inte förlänga kontraktet, Eriksen och hans representanter till exempel, ja, men då är det fler som gör på det sättet. Mm. Och då hamnar ju Tottenham i en svår situation. Och då när de spelarna kanske, det är inte så, jag säger inte att de inte bryr sig om Tottenham längre, men de kanske inte har 100% huvudet där, utan börja fundera på jag kanske kan få bättre pengar någon annanstans. Som Eriksen, som till exempel var ute och flörtade lite med andra klubbar i somras. Det är klart att det då blir andra spelare i omklädningsrummet som tittar på de spelarna och tänker att okej, okay, min bänkgranne här i omklädningsrummet, han har inte 100% huvudet på plats för att vara här och kriga för det här klubbmärket. Och då kan det förändra dynamiken.
Måste säga någonting om Brighton också, som ja, ju får till en fullträff här ju såklart. Dels Potters taktik från början, som ju helt ställer Pochettino. Han ställer upp med en 4-2-2-2, tror jag, efter att ha spelat trebackslinje under stora delar av den här säsongsinledningen. Får en väl utväxling på det. Och sen de två, Aaron Moy, vet vi ju har kvaliteter, men han styrde ju fullständigt den här matchen. Han var ju en gigant. När tempot blev så lågt som Spurs tillät att det blev, och framförallt lämnade sådana ytor centralt, så ja, men då är ju Aaron Moy en perfekt spelare att stå där och styra spelet och skicka sina intelligenta passningar fram och tillbaks över planen, och hittade ju fram. Och sen Aaron Connery, den 19-årige eller 20-årige, var nu irländaren som slår till med två mål då. Ser jättespännande ut. Precis blivit uppkallad också till det irländska landslaget, som jag förstått det, för första gången.
Det var ingen som hade honom i sin fantasy-elva i hela spelet, i hela världen. Aaron Connolly.
Är det sant?
Men nästa omgång så kanske fler har fått upp ögonen. Han borde ju vara billig liksom, tänk om.
Det är ju en otrolig statistik faktiskt. Det är en otrolig statistik.
Och sen, kul kuriosa om Aaron Moy är att han kan vara världens tråkigaste fotbollsspelare att intervjua. Det är det sjukaste någonsin.
Australiensare som brukar vara liksom så checka.
Ja, jag pratade till och med en australiensisk reporter som sa att det var helt, helt hopplöst. Det var inte ens lönt att prata med honom, för det hände ingenting. Det var som att prata med en vägg. Men han är bra på fotboll.
Ja. Ja, framförallt när han får spela i det här tempot och får spela på det här sättet. Han har ju kanske lite tempoproblem ibland, Moy, kan man tycka, när det blir väldigt högt tempo och när han får möta väldigt bra motstånd. Men här när Spurs bara står och tittar på och låter honom stå och vända upp och stå och titta ut över planen och se vem man ska pricka med sina fina passningsfötter och sådär, då styr han ju en sån här match. Och det gjorde han ju verkligen i helgen. Men från den krisen då vidare till nästa. Burnley-Everton 1-0. Everton nu nere på nedflyttningsplats då efter 8 omgångar. Och med tanke på de investeringarna som de har gjort då, att Marco Silva har fått det här förtroendet, så är det ju... Nej, det är ju inte bra det heller. Och frågan är om Marco Silva klarar sig över landslagsuppehållet utan att få sparken. Där spekuleras det mycket om också. Hur djup är den här krisen egentligen?
Ja, han toppar ju i alla fall oddslistorna över vilken tränare som kommer få sparken härnäst, Marco Silva. Tror att Pochettino har seglat upp och blivit tvåa på den listan. följt av Solskjaer och sen Steve Bruce trots segern.
Steve Bruce by default.
Ja, precis. Han står i sidhuvudet på den där. Då kommer jag hela säsongen. Spelar ingen roll om han sju raka vinster så kommer han ändå liksom stå där.
Ja.
Men det säger någonting om det läget just nu när Solskjaer liksom inte ens är etta eller tvåa på listan över spel eller tränare mest troliga att få sparken. Utan ja, och Everton som ju skulle ta klivet, de som skulle vara favoriterna att slå sig in där topp 6, är de nu som känns allra längst ifrån.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, det är, så är det ju. Jag kan bara konstatera att du har hyllat Marco Silva i massa olika sammanhang.
Ja. Sen han kom till Halla har liksom, ja, du stått i hans ringhörna.
Ja, det har du gjort. Och svingat. Du, ja, står, du står fortfarande hänger på repen nu. Och...
Nej, jag gör ju inte det.
Eller är alltså, du knockad?
Jag tror att jag måste backa lite på mitt silverhyllande.
Ja.
Jag har ju visserligen kritiserat hans defensiv vid tillfällen. Det var ju väldigt lång tid som Everton inte höll en enda nolla och så vidare. Och vi hade ju den problematiken i Watford också, men jag tyckte alltid han fick ihop ett spelande lag, han utvecklade spelarna som var på plats, men det, ingenting av det syns ju i Everton just nu.
Men man, det är ju också sådär, det beror på vilket narrativ man använder, för jag menar han åkte ju med Hull.
Ja, absolut. Ja,
han, med Watford där gick det ju bra, men det gick ju inte bra sista tiden.
Nej. Efter att Everton försökte
precis,
köpa loss honom.
Det var ju såhär 5 poäng på sista 11 matcher. Och det har inte gått bra i Everton.
Nej.
Men tittar man på den elvan de har på plan i den här matchen. Det är alltså Pickford som backlinjer med Coleman, Keane, Mina, Ding. Schneiderlin, Delph. Richarlison, Sigurdsson, Iwobi, Calvert-Lewin. Så den klassen är bättre än den Manchester United ställde i helgen.
Ja.
Ska jag säga. Ja. Och det finns inget att klaga på där med skador och så vidare där.
Nej, han har ju byggt det här laget.
Ja. Så är det.
Och han har ju fått flera transferfönster. Han har fått mycket pengar att röra sig med. Och vi har ju hyllat många av det här. Vi har tyckt att det har varit liksom kloka värvningar när de har kommit.
Ja, men Richarlison till exempel.
Ja.
Ding.
Precis. Ja. Delph för den delen.
Ja, och han har väl inte övertygat ännu, men det kändes ändå som en okej värvning eftersom han är bäst som central mittfältare, inte som inverterad vänsterback som han spelar i Manchester City. Men uppenbarligen är det någonting som inte stämmer för att man ska få ut mer av det här materialet.
Och Calvert-Lewin kan ju inte göra mål.
Nej, han gör ju det någon gång ibland, men det är alldeles för sällan.
Det är ju typ var femte match.
Sen är det kanske så att han... tappet av Idrissa Gueye också alltså har varit tyngre än vad man trodde på förhand. Det är ju trots allt Delph som har gått in där och skulle vara någon sorts ersättare. Och det är ju faktiskt en försämring.
Idrissa Gueye som ju gör jättebra i Paris Saint-Germain för stunden har ju verkligen vuxit med den uppgiften. Och då blir det tydligt hur viktig han var för Everton tidigare. Helt korrekt. Vi bara konstaterar då, sen, jag menar, Burnley på hemmaplan, det är inte lätt för något lag. De är svårslagna och du vet, de kommer ju, det är vad som vi var inne på, de kommer ju syna dig liksom. De kommer ju syna dig hela vägen. Du får inte slarva med grunderna.
Han ligger sjua i tabellen nu. Och Palace som Frida har, där Frida har ifrågasatt Roy, ligger alltså sexa i tabellen.
Ja, men det kommer, raset kommer snart.
Vi får skynda på lite här, för vi ska riva av de matchen också. Men jag tänkte vi skulle säga någonting om Arsenal-Bournemouth 1-0. Du var där, Frida. Och inte den mest sprakande fotbollsmatchen du har sett i ditt liv?
Nej, det var ju inte det, men man gick ju in med en jäkligt god känsla, eller Arsenal måste ha gått in med en jäkligt god känsla med tanke på Europa League-mötet med Standard tidigare i veckan. Och den matchen, där satt man ju och tänkte liksom att ja, man suckade lite precis innan. Jaha, nu kommer man få se en ganska tråkig, stel tillställning. Men det blev ju hur kul som helst och Gabriel Martinelli var fullständigt lysande matchen igenom. Den här matchen blir ju, här blir det ju tre poäng som blir det som man tar med sig främst. Bournemouth var totalt usla under den första halvleken och då var det Arsenal som förde matchen och kontrollerade. Sen i andra halvlek så är det som att de tappar det mesta. Bournemouth har flera bra lägen framåt. Leno och gör ett par riktigt bra räddningar. Arsenal ska vara glada att de vinner i slutändan. Men allt som allt så blev det ju en väldigt bra vecka. Och de är ju fullt medvetna om att de har ett väldigt stort offensivt sparkapital i sin akademi och i de här unga spelarna. Och Martinelli fick ju komma in där också med halvtimmen kvar och bytte ut Pepe som fortfarande ser lite trög ut. Och han kom in och gjorde det bra. Så att det både, självklart finns det negativa aspekter från matchen, men som alltså, i det stora hela så en väldigt bra period för Arsenal nu.
Hur såg Saka ut?
Saka var, det är det som är så intressant för att alltså, när jag sitter där på plats så tycker jag att Saka gör en väldigt bra match i sett till hur alltså, det defensiva arbetet han lägger ner. Alltså han, vilket han gör gång på gång, att han dels är väldigt mogen i sitt försvarsspel och också är långt nere på liksom egen planhalva och försvarar gång på gång på gång. Och jag tycker det är mycket det som gör att Arsenal kan liksom kontrollera matchen där under den första halvleken. Men jag tror inte man ser det riktigt om man kollar på TV, för att jag har sett många som har påstått att han var, att han inte alls var bra och att det var Pepe som var den som var bäst i den här fronttrion då. Jag tycker att Pepe, jag tycker inte han stack inte ut åt något håll egentligen. Det är väl klart att han kan göra sin gubbe och sådär, men han kan liksom inte göra tre stycken och ibland försöker han se på att göra det. Han är ganska medioker fortfarande. Med det sagt så är det väl klart att det alltid tar lite tid för nya spelare att komma in i det hela och nytt land och så vidare. Så det är väl klart att han fortfarande kan explodera. Men än så länge så har man inte sett det. Och som sagt, jag tyckte inte att det var någon skillnad. Och det säger väl ganska mycket också att Emery plockade ut honom och satte in Martinelli. Och han plockade ju inte av Saka direkt. Det kom senare när Torreira skulle komma in. Men ja, lite frågetecken där. Det är det ju.
verkligen. Men Arsenal smyger med. De är uppe på tredje plats nu, va? Precis bakom Manchester City, trots att vi har ifrågasatt deras organisation och försvarsspel och sådär i vissa matcher, så tar de ändå sina poäng. Det är en styrka i sig. Vad betyder det, Kalle?
Jag var inte med det där, jag satt och läste här en annan grej. Vad sa du? Förlåt.
Arsenal uppe på tredje plats. De smyger med. Trots att de inte får liksom alla bitar att stämma, så får de tillräckligt många bitar att stämma för att ändå ta sina poäng.
Otroligt viktigt. Alltså,
man kan en bara poäng bakom City liksom.
Ja, precis. Det är ju en extremt bra tabellposition sett till hur mycket kritik tränaren har fått, sett till hur mycket spelet ändå har hackat, både offensivt eller framförallt defensivt då, såklart, men i olika faser. Jag menar, de har köpt en spelare för en herrans massa pengar som inte har levererat överhuvudtaget. Alltså, de har ju fått ut väldigt mycket av väldigt lite hittills. Och det talar ju för att det finns mycket mer potential att plocka ut. Så att det har ju trots allt varit en väldigt positiv start på säsongen för Arsenal, för att
mer än topp 4 hade ju ingen förväntat sig. Och nu finns det ju goda chanser att vara med och hugga där. Nu är det ju fortfarande väldigt jämnt i tabellen, så att det är såklart ett jobb som ska göras. Men jag skulle säga att det ser bra ut. De har fått väldigt många bonusspelare också, med Saka som visar framfötterna, Martinelli. Alltså det är ju...
Emery har ju varit jättekritiserad och ifrågasatt av Arsenal-supportrarna, men man kanske glömmer lite grann hur mycket spelare han faktiskt verkar förädla här, och som han faktiskt verkar
slussa förra året, in i det här som laget. Som nu är färdig att vara en startspelare och bära lagets många matcher.
Willock
har ju kanske inte varit lika bra, men han är ändå där och gör många inhopp och insatser. Han startar ju i början av säsongen också. Så att han är ju väldigt duktig på att släppa fram unga spelare, det kan man ju inte säga någonting annat om. Och visst, jag kan också tycka ibland att vissa byten är lite märkliga, och vissa kanske en övertro på att spela ut från insparkar när man inte har materialet för det. Det är skillnad om du har mittbacka som är jättebolltrygga. Har du Sokratis kanske inte ska göra det. Och så vidare. Men trots allt, jämför med andra klubbar som är i stor kris nu, Tottenham och Manchester United till exempel, så får man ju säga att Emery har haft en ganska bra säsongstart med Arsenal. Bra tabellposition, ligger i hyfsat bra slagläge. Och sen en kurva som jag tror pekar uppåt också. Det kan ju inte bli sämre försvarsmässigt. Nu jinxar jag lite, men jag tror att det blir bättre när Holding och de här kommer tillbaka. Och
då har man, har ju sett jättespännande
ut. Ja, jättefin ut. Och sen har man de här bonusspelarna som jag kallar dem för. Och det jag menar med det är att man har inte räknat med Saka när säsongen börjar. Men nu har han liksom varit så bra i sina inhopp, så att det är ändå spelare som man kan använda här och där. Och Martinelli och så vidare. Och det, jag tror att det känns positivt för Arsenal just nu. Mm.
Southampton-Chelsea, 1-4. Det säger ju någonting ändå om, vi har kommit så här långt in i programmet och fortfarande inte nämnt att Chelsea gör 4 mål borta mot Southampton. I det läget som de är, där Lampard du ska ha heder för att han... ändå få det här skeppet som var så skakigt från början och som inte levererade förra säsongen och som inte fick värva spelare och så vidare och som tappade Hazard. Att han får det här ändå att flyta, han får det här projektet att mullra vidare, och nu etablerar sig ju spelare som Tammy Abraham och Mason Mount som båda två gör mål i den här matchen igen då i protokollet båda. Och en Kanté som är där och som är så där viktig som han ju måste vara för det här laget. Han är ju deras bästa spelare.
Ja, det var ju... alltså det är jobbigt att försvara sig mot alla dessa spelarna man har. Alltså Mount och Willian och Odoi och Abraham som är så duktiga och rörliga. Och liksom de,
precis, Hudson och Odoi nu tillbaka.
Precis, och de byter kant med varandra hela tiden. Och man såg ju på Hassenhytten, han bara skakade på huvudet typ hela highlights-paketet. Ju, för att det... Southampton var helt oförmögna att försvara sig mot det. Och det är ju det som gör att man vinner i slutändan. Sen är det ju fortfarande lite skakigt i försvarslinjen. Nu släpper man inte in någon fast situation i den här matchen. Men Kutsuma har någon boll där han liksom ska passa till Jorginho, och den bollen blir helt fel, och så blir det i princip ett friläge för Southampton som jag vill tro att Kepa räddar i slutändan, eller hur det nu avstyrs. Så att det finns ju fortfarande, och samma målet är ju också rätt stillastående försvarsspel. Så det finns ju fortfarande grejer att jobba på, men just den här alltså när man ser när Kanté är tillbaka också, om man slipper Ross Barkley, så då är det ju en fantastisk offensiv, så är det ju.
Ja.
Så att ja, mycket bra.
Och Kanté som har ju vuxit som spelare, han är ju mer en box-to-box mittfältare nu än man var tidigare, men behåller ju många av sina riktiga spetsegenskaper då i hans förmåga att läsa spel och läsa närkampssituationer och så vidare, där han är ju så oöverträffad i fotbollsvärlden, vill jag ändå hävda. Nu gör han mål igen, och visst, det är en skott som styr, men han tar de där skotten, han har ett annat självförtroende i sista tredjedelen nu än vad han hade tidigare. Gjorde ett klassmål mot Liverpool här om veckan, tar avslutet igen och den går in igen, och det var ett ganska viktigt mål
Det var det. Då hade ju Southampton en livlina in i matchen där efter reduceringen.
Ja, precis. Och hade väl vid det läget också, det var väl då de hade en ganska farlig frispark, va? Det som Ward-Prowse tror jag drar över. Men det är ju ett sånt läge, men som spelare som Ward-Prowse är ju, finns ju alltid den möjligheten för ett Southampton. Och det var lite sådana onödiga grejer defensivt för Chelsea. Men han är viktig för dem, Kanté, att han inte bara städar och håller ordning på mittfältet, utan han faktiskt bidrar offensivt.
Viktigt för Pulisic också, för en assist där på Batshuayis mål. Pulisic har ju varit väldigt ifrågasatt, och Lampard har ju varit ganska tydlig med att han måste jobba lite hårdare om han ska slå sig in. Och man såg att det betydde sjukt mycket för honom att han fick spela fram till det målet.
Det var en jättefin assist. Otroligt vacker framspelning. Och kyligt avslutar Batshuayi också. Det är ju som Batshuayi som man har glömt bort lite grann i sammanhanget. En spelare som vi vet har kapacitet och en hög nivå i sig, men som ganska sällan har fått ut det. Före vi tar lite frågor måste vi säga någonting om West Ham Palace också. Det såg ju ut som en, det här är ju en av omgångens större skrällar, känns det som. Fast verkligen, det är ju inte det när man tittar på tabellen, för att fan, Palace är ju med här.
Ja, det är sjukt alltså.
Roy, geniet.
Han var 72 bast eller vad han?
Ja, alltså han har ju fått det här till att bli ett riktigt svårslaget lag. Och en spelare som Jordan Ayew trodde man ju inte, i alla fall jag. Alltså jag har ju känslan att Jordan Ayew, han blixtrar till då och då. Ser ofta ut som att han är mycket bättre än vad han egentligen är. Det blir rätt lite leverans, men nu... Nu skjuter han ju hem den ena poängen efter den andra till Palace. Var, även fått ordning på en sån här spelare som MacArthur. Som jag tycker är, känns som en dussinspelare bredvid McCarthy. Känns som ett riktigt dussin mittfält. Men han får det att funka.
Känns som ett riktigt hårt arbetande mittfält. Inte så mycket... grädde, utan mer liksom
Royce the man.
Ja, det får man säga. Att han kan styra upp ett lag och ett gediget grundspel, det är ingen som tvivlar på när det handlar om försvarsspelet i alla fall. Sen tycker jag att det är imponerande med tanke på att man tittar på den elvan. Det är inte mycket till elvan har att jobba med. Alltså det är backlinje med Ward, Kelly, Cahill och Van Aanholt. Och sen är det där mittfältet som du är inne och talar på där med någon slags Zaha i någon fri roll där till höger. McCarthy, Kouyaté, Sloop. Och så har Joe längst fram. Inget superlag.
Nej, det är det inte.
Zaha har ju stämt sin agent nu också för att han inte lyckades ordna en övergång i somras. Så vi kan väl räkna med att januarifönstret kommer kanske bli en swap blir det kanske inte, men om Zaha lämnar i januari så kanske Batshuayi kommer in.
Tillbaks.
Det är väl inte helt orimligt.
Ja, det är inte helt osannolikt. West Ham då, de som var obesegrade, de hade 6 matcher, va? Utan förlust. Åkte på den här på hemmaplan då. Det tror jag inte de inte var beredda på. Sebastian Allaire i alla fall i målprotokollet. Bra för min fantasy. Så var det med den saken. Vi har fått ett antal frågor. Klockan springer ifrån oss här, men vi ska försöka riva av ett par av dem i alla fall. Marcus Ahlström skriver: hur stor skillnad betyder att Liverpools fjärde mittback är Dejan Lovren och Citys är Fernandinho? Vi har pratat mycket om det här med bredd. Och är det någonstans som Liverpool faktiskt har hyfsat bredd just nu, så är det ju på mittbacken. Matip småskadad, Gomes lite ur form, då kommer Lovren in och gör en otrolig insats mot Leicester. Han var ju faktiskt kanske inte bättre än Van Dijk, men han gjorde i alla fall inga uppenbara, han gjorde inget Lovren av det där han bjuder på ett friläge eller något sånt, utan kändes riktigt stabil och som den där bra Lovren som man kan vara ibland.
Alltså jag skulle säga att det, för att svara på frågan där, ursprungsfrågan, det borde inte göra så stor skillnad att fjärde mittbacken är en ordinarie skolad mittback i Liverpools fall. Men det är klart att det blir skillnad när City har de skadorna de har. Det viktigaste är ju att du har din bästa mittback tillgänglig. Ja. För då kommer han styra upp resten.
Vilket i Liverpools fall har ju varit väldigt tydligt med Van Dijk. Men det är det ju även i City. Är Laporte på plan så tror jag att då kan Fernandinho spela bredvid. Och då kan Otamendi också göra det. Och då kan Stones göra det. Och så vidare. Men är han inte där så då blir det väldigt kännbart att fjärde mittbacken är Fernandinho. Det är inte, känns inte tryggt med Otamendi Fernandinho. Men Laporte Fernandinho, ja, det har nog funkat.
Mm. Kevin undrar, älskar Kalle att kvala? Älskar du att kvala, Kalle? Du kvalar ju jämt.
Ja, det verkar ju som det.
Dags igen nu för kval upp till division 1.
Precis. Nej, så älskar jag kvala. Det är ju, man kan säga så här, det är roligare att kvala uppåt än att kvala neråt. Neråt har jag aldrig kvalat, varken som spelare eller tränare. Det tror jag är förenat med ren och skär ångest faktiskt att göra. Ja. Kvala uppåt är ju kul. Så att, ja, det är kul med kval.
Mm. Andra halva på frågan är, skulle Kalles lag vinna över United?
Nej, det tror jag inte att vi skulle göra. Även om man kan föranledas att tro det efter insatsen mot Newcastle att de skulle förlora mot vilket lag som helst. Men det tror jag inte.
Nej. Jonathan Nyberg, Kaski vill att vi ska prata mer Chelsea. Gjorde precis det en liten stund. Hur långt kan Lampard ta det här bygget? Är väl hans egentliga fråga här. Hur långt, ja, vad är potentialen för det? Hur långt
kan, ja, men jag tror att, alltså jag har ju varit oerhört optimistisk, men jag är ju generellt oerhört optimistisk.
Du är en 5+-människa.
Ja, men jag tycker verkligen att det känns, nu kan det kan gå snabbt i fotboll och sådär, det vet vi, bla bla bla. Men jag tycker ju att det känns oerhört stabilt och tryggt med Frank Lampard där. Alltså på ett sätt som det inte har gjort i Chelsea på väldigt länge. Och det vore ju för det första en oerhört bedrift bara att överleva en säsong. Men jag tror att Lampard kommer att vara kvar där, alltså väldigt länge, förutsatt då att det inte blir helt kaos på ägarsidan och det här, det vet man ju aldrig liksom om hur det hela den biten kommer att arta sig med Abramovic och så vidare. Men
nej, det finns ju en del frågetecken kvar runt det här laget.
Ja, men exakt.
Klubben mer än laget.
Eller ja, klubben mer än laget.
Men än så länge så, ja, absolut, alltså, han har gjort allting rätt egentligen. Och lite till. Så att det finns inte så mycket negativt att säga egentligen.
Ja, men jag tror du är inne på något intressant där också, i och med att förväntningarna var inte så höga inför det här året med transferförbud och så vidare. Han har överträffat dem rejält. Nu kommer en generation underifrån som är egenfostrad i många fall. Mm. Det är spelare som inte kommer att kanske ha viljan att lämna för något annat. och liksom drömma sig bort till någon annan liga eller så vidare. Det här är ju engelska spelare. De vill ju spela för Chelsea i Premier League. Och om de dessutom får vara del av en ny generation som kommer fram här. Bara det där med Hudson-Odoi, att han förlängde kontraktet. Det är ju någon slags indikation på att Bayern är inte så intressant längre. Nu är det intressantare att vara kvar här och kämpa för Chelseas färger, för att vi kan bygga något intressant. Får han göra en bra första säsong här, då kommer han ju ha ett jättestort mandat. Nummer ett, han är Frank Lampard på Stamford Bridge med allt vad det innebär. Vi ska inte underskatta den faktorn. Framförallt inte om det går bra. Då blir ju liksom det där förtroendet ökar ju exponentiellt då. Och Chelsea som klubb vill nog ha lite kontinuitet. Alltså, de har ju fått den där stämpeln av att vara en klubb som byter tränare, som andra byter kalsonger. Och jag tror att de vill bort från det. Kan de då ha en tränare som är så här populär på läktarna, som dessutom då har mandat efter en stark första säsong, vilket man har alla chanser att göra här, då tror jag också, som du säger Frida, att han kan bli kvar länge här. Alltså, han kan få chansen att bygga någonting verkligen på sikt här. För det kommer ju inte vara nästa år, det kommer inte vara några krav på om vi ska vinna ligan, med tanke på hur långt fram Liverpool och City är. City får ju se dem, men Liverpool i alla fall.
En aspekt, jag ska bara säga att en aspekt också som är intressant är ju att när Jorginho kom till Chelsea så var det ju väldigt mycket att liksom Jorginho var Sarris spelare. Jorginho går bara ihop med Sarri. Men det är ju faktiskt nu under Lampard som Jorginho faktiskt är riktigt, riktigt bra för Chelsea. Och som har faktiskt uppskattas av supportrarna. Och har liksom växt ut till en sorts ledarfigur. Bara en sån sak. Där ser man ju också att Lampard har fått ut ultimat av honom.
Ja, och det känns som att det är en bättre balans på det här mittfältet med Jorginho och Kanté tillsammans.
Och det hade de ju i fjol också.
Ja, fast det funkade det verkligen. Mm. Alltså...
Nej, men det är så här. Så... Jorginho, om vi tar han var ju faktiskt väldigt bra den första matchen under Sarri i fjol. Vi hyllar ju honom enormt då. Och då var han ju verkligen en ledare. Det var ju Sarris förlängda arm ute på plan. Men jag tror att han blev lidande av att han var liksom som Sarris andra son och blev symbolen för att det som
det blev också väldigt
fansen liksom inte tyckte om med Sarri, det var liksom ja, då gick man även på spelaren som Sarri så gärna ville ha och som han såg som motorn i sitt system. Men det var ju så här de spelade i fjol med Jorginho defensiv och Kanté lite längre fram. Jag tror, allt det där, det handlar bara om resultat. Vinner du matcher, då är folk nöjda. Vinner du inte matcher, då kommer de peka på att ja, men Kanté spelar ju inte i sin bästa position och så vidare. Så att det handlar bara om att vinna matcher.
Det som är intressant också är just det här transferförbudet som de har, för att nu har de ridit ut halva den stormen då med den här sommaren. Får heller inte handla i januari. Så nästa sommar får man ju handla igen. Då ska man komma ihåg att då har man en hel sommar där man egentligen bara har lagt hazardförsäljningen liksom
på hög.
Man har också liksom ett år av avbetalningar på tidigare transfers som en budget man kan lägga till. Man kan så kliva in med en dubbel budget nästa sommar plus en hazardförsäljning och man kan ha en enorm skattekista utan att riskera varken FFP eller några egentliga ekonomiska problem. Det är lite så som Liverpool gjorde. Man inte värvade under ett par år. Gick man in stenhårt ett år eftersom man hade sålt Coutinho och så vidare. Sen så investerade man. Vi såg samma sak med Tottenham den här sommaren när man investerade stort i ett antal spelare efter att inte ha värvat någonting sommaren innan. Och det är klart att jag tror inte att det är en medveten strategi så, men det handlar ju om avbetalningar och det handlar om att du samlar investeringar under ett visst antal år då, till FFP. Och det är klart, nu har du ett år och du inte investerat någonting överhuvudtaget utan du bara har gått plus på dina spelarförsäljningar, ja, då ligger du väldigt bra till i FFP-boken, vilket ju öppnar för en större investering. Så är det ju. Så att säg att man skulle lösa Champions League till och med det här Chelsea-laget, vilket inte känns osannolikt med tanke på hur Tottenham och Manchester United ser ut och att Chelsea trots allt har ett lag som är bättre än Leicester och West Ham och så vidare som skulle kunna vara de andra aspiranterna då. Ja, då ser det ju faktiskt helt plötsligt riktigt, riktigt lovande ut för Chelsea inför nästa sommar då man kan fylla på det här laget som ju väldigt mycket har vuxit underifrån och med en Lampard med stort förtroende och förhoppningsvis då även mandat att få bygga vidare på det här laget. Så det kan bli spännande att följa Chelsea framöver. Vet ni vad? Det var allt vi hann den här tisdagen. Är det något du vill tillägga, Kalle? Eller är det något du vill tillägga, Frida?
Nej.
Nej. Nu är det landslagsuppehåll så att nu kan vi slappna av lite grann. Vi är i alla fall tillbaka nästa vecka som vanligt då. Och då blir lite extra landslagsfokus förstås. Ja, på återhörande då.